Herren Gud har mer för oss än vad vi ibland tror. Jag har satt rubriken Gud har mer för oss på den här predikan. Jag tänker ta med er till Gamla Testamentet och till profeten Elia och profeten Elisa. De växlar ju spår, de där två. Elia den äldre, den kloke, den erfarne, och Elisa den yngre, den nye och den färske, som är lite oprövad. Men jag tar med dig till första konungaboken 19. Från vers 15. Det är alltså Elia på berget Horeb. Vers 15 därifrån. Herren sa till Elia: vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisa, Shafats son från Avel Mekola, ska du smörja till profet efter dig. Den som undkommer Hasaels svärd ska Jehu döda. Den som undkommer Jehus svärd ska Elisa döda. Men jag ska lämna kvar 7000 i Israel. Alla som inte har böjt knä för Baal eller kysst honom till hyllning. Elia gick därifrån. När han fann Elisa, Shafats son, var denne ute och plöjde. 12 par oxar hade han framför sig. Det 12:e körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisa oxarna och sprang efter Elia och bad honom: låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sen ska jag följa dig. Elia svarade: gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisa gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sen bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Amen. Det finns en berättelse om en rabbi som var på resa tillsammans med profeten Elia. En rabbi är ju en judisk lärare. Denne rabbi följde alltså Elia på en resa. De var ute och de gick hela dagen. Och så blev det kväll. Och framåt kvällningen så behövde de någonstans att vila och sova och äta. Så de kommer fram till en fattig mans stuga. Och den här fattige mannen, han springer ut och tar emot dem med glädje. Öppnar verkligen sina armar, hans fru lika så. Och de visar en enorm generositet utifrån sin lilla stuga de har och den fattigdom de själva lever i. Det enda de har som de verkligen äger och är stolta över, det är en ko. Och de bjuder av denna kos mjölk till dem, och de dricker och de äter gott färskt bröd bakat på den lilla del av säden de hade kvar. Och de får så att det räcker till dem. Och sen får de sova i deras sköna sängar medan paret själva lägger sig framför brasan att sova på golvet. Nästa dag fortsätter färden. Rabbin och Elia fortsätter att gå. Och så kommer de till slut den dagen till mot sitt slut till en rik köpman. Den rike köpman har ett fantastiskt hus. En stor gård. Han äger allt man kan tänkas äga. Han är rik. Han är kall i hjärtat. Och han är stolt. Det enda han kan erbjuda dem är att sova ute i laggorn. Och de får leva på vatten och bröd. Och de sover där. Dagen efter när de vaknar, så går Elia fram till köpmannen och tackar honom så väldigt för hans generositet. Och säger att jag ska ordna så att den där väggen som är där borta, där murbruket håller på att falla loss, så jag ska ordna så att en murare kommer hit och ordnar och fixar din vägg som tacksamhet från oss. Då kan inte rabbin hålla tyst längre och säger: men Elia, hur tänker du? Hur kan du... Den fattige mannen, han gav ingenting, knappt ett tack, vi bara gick vidare. Och den rike mannen, han hyrde in en murare åt för att laga hans vägg. Hur tänker du? Och Elia svarar: när det gäller den fattige mannen, så var det bestämt från himmelen att hans fru skulle dö den natten. Men som svar på den godhet han visade, så dog kon istället och frun fick leva. Men när det gäller den där giribuken, den där köpmannen som hade allt man kan tänkas ha, inklusive ett kallt hjärta, så var det så att i den muren som höll på att fallera så finns det en skatt, en guldskatt dold som han, om han hade lagat den själv, skulle ha hittat. Därför beställde jag en murare. Ibland är det som ser ut att vara på ett sätt inte vad det verkar vara. Ibland är det som verkar vara kört, verkar vara fel, verkar vara någonting annat i våra ögon, i själva verket någonting helt annat än det vi först ser. För Elia, som, om vi nu lämnar den där historien, för Elia så hade han vunnit en seger på berget Karmel i samma kapitel som vi nyss läste ifrån. Där han hade besegrat massor med falska profeter. 450 Baalsprofeter och ett antal hundra Aserans profeter. Och segern var ju total, kan vi tycka. Det var bara det att Elia fick ett dödshot från drottning Isabel mot sig. Där hon säger att om inte jag har fått tag och fatt på dig innan mörkret faller och du kommer att gå samma öde som de profeter du har tagit livet av, så ja, jag ska se till att det blir så. Så Elia flyr därför att han inte har kraften längre. Han har inte modet att stå kvar där. Så han flyr ut i öknen. Långt ut i öknen. Sätter sig under en ginstbuske. Och under den busken så önskar han sig döden. Från bergstopp och seger till den djupaste, mörkaste dal. Och där sitter han under busken och önskar sig döden. Och säger till Gud, ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Jag orkar inte leva. Men Gud, han har mer för Elia. Elia tror att det är slut. Det verkar vara så. Det verkar som att livet är över. Som att de bästa segrarna redan har varit. Och att nu kan inget annat hända än nedgång, nederlag och död. Men Gud, han låter både Elia få sova på den där platsen ordentligt. Men han väcker honom också med en ängels hjälp och ger honom bröd att äta, glödkaka och vatten att dricka. Och han äter och dricker och han somnar igen. Han är så slut. Och så blir han väckt ytterligare en gång. Där ängeln säger, ät nu för annars orkar du inte hela vägen. Och vad är det som händer? Han får som kraft av de här måltiderna, av den sömn som han får vila i där under ginstbusken. Så han orkar att gå en färd på 40 dagar och 40 nätter till Guds berg Horeb. Det är berg där också Moses fick uppenbarelsen från Gud och fick de här stentavlorna, om ni kommer ihåg. Och där i berget så sätter sig Elia i en grotta därför att han inte orkar. Och han vill ha skydd. Och vi kan ju förstå, om han var rädd för sitt liv, då är det skönt att gömma sig i en grotta. Eller hur? Så han sitter i denna grotta. Och då kommer Gud till honom. Och säger, Elia, vad gör du här? Och då beklagar sig Elia. Och så säger han, nu ska jag försöka citera. Då säger han, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren, dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Elias bild av hans egen situation är att det är kört. Det är slut. Jag har ingenting mer att ge. Det verkar som allting emot mig, Gud. Och här sitter jag nu i den här grottan och önskar mig döden. Jag har ingenting mer att komma med. Jag är ensam kvar. Och så säger Gud åt honom, gå ut och ställ dig på klippan. Det vill säga, gå ut ur grottan och ställ dig på klippan. Och ställ dig där, för Herren ska gå förbi där. Och du ska få se honom. Och Elia kliver ut och ställer sig på klippan. Och då kommer rösten igen, vad gör du här, Elia? Och han säger samma sak igen. Jag är ensam kvar. De har dödat dina profeter. De har rivit altarna. De har gjort allt det där. Jag är ensam kvar. Men så kommer en stormvind. Och ni har läst det här säkert och känner till berättelsen. Det kommer eld. Det kommer jordbävningar. Och det kommer det ena häftiga efter det andra. Men inget av det är Herren i. Utan det är bara det som kommer före Herren. Till slut kommer en stilla, stilla susning. Och i den susningen så upplever Elia, där är Gud. Så han täcker sitt ansikte för att inte se Gud. Han möter Gud. Och Gud ger honom en ny kallelse. Ett nytt uppdrag. Och säger, Elia, det är inte alls slut för dig. Du tror att det är slut. Men det är inte det. Du ska smörja Jehu till kung. Du ska smörja Elisa till din profet. Och du ska smörja ytterligare en person som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Förstörde min fina inlevelse. Vad fick Elia där och då? Ett helt nytt uppdrag, ett förnyat perspektiv, en ny bild av hur verkligheten är och vad Gud hade tänkt för honom. Och så går han iväg och så möter han Elisa där på åken och så smörjer han honom och kastar manteln över honom, och jag kommer tillbaka till det. Men det Gud gör är att han får Elia att lyfta blicken. Jag tänker ibland så att jag tror att vi är många som med tiden, när du och jag har vandrat med Gud ett antal år. Vi kallar oss kristna. Du har varit med i kyrkan kanske i många år. Du har varit med om dina möten med Gud också. Gud har satt sina spår i dig. Gud har talat till dig genom tiderna. Och du har varit berörd. Men det går en tid och det finns så mycket som trycker på utifrån. Det finns så mycket hot. Det finns så mycket annat som tar över. Så till slut så verkar det vara så att det finns inte så mycket mer att upptäcka. Det är nog slut egentligen. Jag är på dekis. Jag är på väg ut för. Och livskurvan är liksom vänder ju. Ni vet, den vänder ju vid 47. Så jag har inte nått min toppen. Så det där vänder det. Sen går det liksom sakta men säkert ut för. Men fram till 47 så går man bara upp för. Och så tänker vi även så om våra andliga liv. Jag är på dekis, jag är på väg ut för. Vad finns det mer Gud egentligen för mig? Jag är ensam kvar. Jag tror att Gud vill säga någonting till oss med den här texten idag. Jag tror att han vill påminna dig och mig. Och kanske speciellt du och jag som har gått ett antal liv, höll jag på att säga. Ett antal år med Gud. Du har vandrat den här vägen. Men du tycker att det inte är så mycket mer. Jag tror Gud vill förnya vårt möte med honom själv. Han är inte nöjd med att vi sitter i grottan. Eller att du känner att det är över, det är slut. Jag kan inte förvänta mig så mycket mer. Nu får de yngre ta över. Gud ser det inte så. Gud har ett nytt uppdrag till oss i varje tid. Han har ett nytt uppdrag till dig oavsett hur gammal du tycker att du är. Det finns alltid mer att göra i Guds rike. Uppdraget är inte slutfört vad jag vet. Jag är inte i himlen än, är du det? Det finns mer att göra. Och Gud har många goda tankar och viljor för dig och för mig. Och för sin församling. Att fortsätta att gå och göra skillnad i våran tid. Och du och jag kan behöva få ett förnyat perspektiv, en förnyad bild av vad det Gud håller på och bygger. Vad han håller på och gör. Får jag vara med? Ja, det får jag. Ja, det får du. Du får vara med och Gud räknar med dig. Och vill förnya din syn på vad han har för dig och att du inte är ensam och att det inte är kört. Jag tror att det är dags, vänner, att kliva ut ur grottan. Det är dags att göra det som Elia fick, att ställa sig på klippan. Och vem är det som är klippan med bibliskt språk beskrivet? Och det är Jesus. Vem är det som det håller att stå på genom hela livet? Och det är Kristus, klippan. Och när du ställer dig på honom så kan han förnya din och min bild av vad han vill och vad han är på väg att göra. Han vill gå förbi dig där när du står på klippan, Kristus. Och inte gå förbi dig i bemärkelsen lämna dig, utan gå förbi dig så att du får se igen. Så att du får höra hans röst igen. Så att du får ana igen att det finns mer att göra för Gud och i den tid vi lever i. Jag skulle vilja utmana oss just nu mitt i predikan. Jag har lite till att säga. Jag skulle vilja att vi bara är i bön ett kort ögonblick. Och så får du som känner det här talar in i mitt liv. Jag behöver få kliva ut och ställa mig på klippan igen. Jag måste lämna min grotta. Och det behöver inte vara så att du har en enorm kris just nu. Varken trosmässigt eller annat. Utan du bara känner, jag vill vara med. Jag vill ställa mig där på klippan. Och jag vill se igen och höra igen det som Gud har för mig och för sin församling. Slut era ögon och så ber jag dig att bara ställa dig upp, du som känner att, och så ber jag en enkel bön med oss just nu. Att Gud får göra det här för oss. Att vi får se igen. Ställ dig upp i din bänk så ber vi en bön. Jesus, jag ber just nu för alla som har ställt sig upp. Såklart också för de som sitter ner här. Men speciellt här för den som har ställt sig upp nu. Herre, jag ber att du ska förnya vår syn och vår blick, Herre. Så att vi igen kan se det som du vill att vi ska se. Så att vi igen kan höra din röst, Jesus. Jag ber för var och en som har ställt sig här av just den anledningen att man vill vara med. Man vill bygga igen det som man en gång kanske både såg och trodde på. Herre, förnya vår tro på dig och dina möjligheter. Jesus, kom igen en gång till, Herre. Fyll oss med din ande så att vi vågar att gå när du säger, nu går vi. Kom helige ande. Herre, bevara i oss också det som du lägger ner. Att det får vara en skatt här i vårt inre. Som du låter förmeras, Herre. Som du får låta bli mer än bara min egen upplevelse. Det får bli en drivkraft till att gå med dig. Så kom helige ande över oss. Kom över den här gemenskapen. Kom över de som har ställt sig upp, Herre. Och låt oss vara med igen. Och se vad du gör. Och gå tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Guds välsignelse över er. Varsågod och sitt. Och Elia, han går vidare. Han är förnyad i sin syn och sin blick. Så han går iväg därifrån med ett färskt möte med Gud. Tänk vad ett färskt möte med Gud gör. Jag tror att det öppnar våra ögon. Det öppnar våra sinnen till att se och höra det som vi före det mötet inte riktigt såg. Och så kommer han ner på slätten. Han kommer till den här profeten, eller den här lärjungen, eller vad vi ska kalla honom för, Elisa. Och han plöjer på en åker. Och jag vet inte hur Elisa tänkte i det här läget. Jag har ingen aning om det. Men jag kan ju bara föreställa mig att om han stod och plöjde i åkern, så var det någonting han var van med att göra. Det var någonting han höll på med. Det var någonting han brukade göra varje år. Det här ingick i hans liksom uppsättning av livsförutsättningar. Det här var en del av hans liv. Och så kommer den store profeten Elia, gudsmannen. Och han kastar manteln sin över Elisas axlar. Och ni vet att vi har ju det uttrycket hos oss också om manteln och att ta på sig någons mantel och så vidare. Det här är ju en bild för att Elia säger, du är kallad, Elisa. Jag kastar min mantel över dig. Det finns något mer än att gå och plöja en åker över ditt liv. Och Elisa, han reagerar nog som vi kanske alla skulle ha gjort, tror jag. Även om det kändes att det här var en gudsman som gjorde någonting mäktigt det ögonblicket, så bubblade upp massa saker i Elisa. Och han springer efter Elia och säger, Elia, vänta, jag måste få gå hem och kyssa min mor och far farväl. Och Elia säger, går du tillbaka, Men du vet väl vad jag har gjort med dig, säger han. Du vet väl vad jag har gjort med dig. Och så står det att Elisan går tillbaka och han slaktar oxarna. Men inte bara det. Han gör ytterligare en sak. Och det är det som är spännande i texten. Han tar till och med oket, det vill säga det som var hans arbetsredskap. Oxarna kanske man kunde förnya och hitta nya oxar att köpa. Såklart kunde du göra ett nytt ok också. Men han gör något definitivt, Elisa. Han tar alltså oket och bränner det tillsammans med att han tillagar oxarna. Så han använder oket som bränsle. Och så ger han maten till folket att äta. Och så går han och följer Elia som tjänare. Och jag tänker så här. Om någon kastar en mantel över mig, så kan det vara så att jag behöver kyssa någonting farväl som jag har hållit av under stora delar av mitt liv. Det kan finnas saker som jag värdesätter, men som hindrar mig faktiskt från att följa. Och att jag därför behöver kyssa dem farväl. Det handlar ju inte om att jag måste lämna släkten eller att jag måste göra mig av med vänner. Inte riktigt så. Men jag tänker att det finns det som jag kanske sätter högre än den mantel som kastas över mig. Än det som Gud har för mig och dig. Och som jag kan behöva säga, tack, det här har varit bra, men nu lämnar jag för något bättre. Ibland måste vi kyssa farväl till det som är bra för att få det som är bättre. Ibland måste vi kyssa det som är bättre farväl för att få det som är bäst. Det är för att Gud har så mycket mer för oss än att plöja runt i en åker. Än att harva på i samma hjulspår. Än att gå där och tänka, vad blir det av det här? Jag tror att Gud har mer för var och en av oss. Du är inte så exceptionell att Gud inte skulle ha tänkt några goda tankar om dig. Det är att sätta dig på alldeles för hög pedestal. Att Gud inte skulle ha tänkt goda tankar om dig, min vän. Det är en felaktig slutledning. Gud har alla möjliga goda viljor och tankar för just dig. Han har mycket mer för dig än att du bara ska plöja i åkern. Plöja kan ha sin tid. Men det finns en tid att gå vidare också. Och se växt. Se sådd och växt. Och se någonting mer ske. Och Elisa, han börjar följa Elia i hans fotspår. Men först kysser han farväl till det som på något sätt har varit honom närmast. Det som har varit högst. Det säger han farväl till. Och jag tänker att oket, min vän. Oket kan ju vara många saker i ditt och mitt liv. Det kan vara sånt jag har burit på under långa tider som är en börda. Som är någonting tungt. Som bara följer mig än vad jag tar mig för. Så finns det där oket kvar. Jag tror att Gud vill ta det oket från våra axlar. Och bränna det. Och kanske behöver jag, kanske behöver du säga till Gud, du får ta oket. Varsågod. Bränn det. Gör vad du vill med det. Bara jag slipper bära det. Och kanske är det tid för dig idag att säga det till Herren. Säg det till Gud. Du kanske inte vet allt annat hur det funkar eller hur du ska säga eller hur du ska uttrycka det. Men säg till Gud, Gud, ta det här från mitt liv. Jag vill inte ha det. Det här är inte bra nog för mig. Jag vill ha det som är bättre. Det som är bäst, Herre. Och jag vill kyssa farväl till det som på något sätt har tagit min kraft och min tid och min blick och min känsla och alltihopa. Och så vill jag följa det du säger åt mig att göra. Tänk om det är tid för dig att göra det idag. Tänk om du bara ska ta ett litet steg idag. Gå till en av förebederna. Be i bänken där du sitter. Gå fram och tänd ett ljus. Säg till Gud, jag menar det här. Jag vill det. Jag vill att du ska ta det här ifrån mig. Jag vill kyssa farväl till det här i mitt liv. Och jag vill säga, Herre, jag vill ta upp manteln. Och jag vill gå med dig. Det berättas längre fram i den här texten om hur himmelsfärden gick till. Alltså Elias himmelsfärd. Det är ju en spännande text det här. Spännande berättelser överhuvudtaget i andra konungaboken och första konungaboken om Elia och hans liv. Och Elisa också. Och det står om hur Elia och Elisa är på väg till Gilgal, en stad i Israel. Och de är på resa. Plötsligt säger Elia, jag har fått Herrens befallning att gå till Betel, men stanna du här, säger han till Elisa, sin lärjunge då. Och vad säger Elisa? Han är en trogen lärjunge. Han vägrar. Han säger, lämna dig inte. Nej, då fortsätter de resan och så går de. Eller förresten, förlåt, jag glömmer en detalj här. Då kommer det fram några, det kommer ut några profeter ur staden, Betel. Och säger till Elisa, till lärjungen. Vet du om att din mästare ska tas ifrån dig sen idag? Ja, jag vet det, men säg ingenting. Håll tyst om det. Och så fortsätter de resan. Och så går de. Och så kommer, säger till slut Elia, Herren har sagt åt mig att jag ska gå till Jeriko. Men stanna du här, Elisa. Vad säger Elisa? Det vägrar jag. Aldrig att jag lämnar dig. Dit du går, dit går jag. Och så går de. Och så kommer ut några profeter därifrån också, från Jeriko stad. Och säger till Elisa, till lärjungen. Elisa, vet du om att Elia, din mästare, ska tas ifrån dig idag? Upp till himmelen. Ja, jag vet det, men håll tyst om det. Och så fortsätter de. Och så kommer de till en bit till på vägen och så säger Elia, Herren har gett mig befallning om att jag ska gå över Jordan. Så stannar du här. Nej, jag vägrar, säger Elisa. Dit du går, det vill jag gå. Jag lämnar dig inte. Och så går de. När de kommer fram till Jordanfloden så tar Elia sin mantel, viker ihop den och slår på vattnet som delar sig omgående. Och de går torrskodda över, både han och Elisa. Och de går och pratar med varandra. Så säger Elia plötsligt, vad vill du att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig? Och Elisa säger, Elia, jag vill ha din dubbla arvslott av din ande. Och då säger Elia, det är något tufft du ber om. Det är något svårt du ber om. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, så ska det ske. Och strax när de har sagt det och kommit över Jordan, så kommer en eldsvagn från himmelen med ryttare eller hästar av eld som tar Elia i vagnen och de skiljs åt. Och manteln faller ner på backen. Och Elisa, han utbrister liksom ifrån sitt hjärta, Herre, Israels Herre, dina vagnar och ryttare. Och han vet inte vad han ska göra. Men så ser han manteln. Han tar upp manteln. Och så går han fram till Jordan. Och så tar han av den och gör på samma sätt som Elia. Och så slår han på vattnet och säger, var är nu Elias Gud? Och så slår han på vattnet. Och vattnet delar sig. Och profetlärjungarna som har följt på avstånd säger, nu är Elias ande över Elisa. Och så går de till mötes och så fortsätter berättelsen. Jag tänker, mina vänner, Gud har så mycket mer för dig och för mig. Har du bett om den dubbla arvslotten? Har du mött dem som i ditt liv har gjort starkt intryck på dig? Som har bett för dig? Kanske din farfar, din farmor? Kanske var det någon ledare som du hade som verkligen gjorde goda intryck på dig, som sa goda saker rakt in i ditt liv och du har levt med det efter den dagen. Du har levt med en känsla av att Gud har lagt någonting över dig, en mantel över ditt liv. Men du har inte riktigt vågat tro att det skulle gälla dig. Kanske har du levt med en längtan under alla år därför att Gud har talat till dig vid ett tillfälle. Han har sagt saker in i ditt liv, men du har inte vågat riktigt att lita på att Gud skulle kunna ha så goda saker för just dig. Då vill jag säga till dig, min vän, Gud har så goda saker för dig. Om han har kastat sin mantel över dig, om det du har hört eller fått med dig av någon som har påverkat dig positivt i ditt liv, så vill Gud låta det ske, min vän. Och det du och jag kan behöva göra ibland, det är att helt enkelt ropa ut och säga: Herre, var är du nu? Var är Elias Gud? Var är min ledares Gud? Var är min farfar och farmors Gud? Var är min pappas Gud? Var är min mammas Gud? Var är min syster, min brors Gud? Var är han nu? Jag vill gå med dig, Herre. Och så tar de där stegen. Och han kommer att vara med dig. Man behöver inte vara dumdristig. Man behöver inte vara oklok. Men man måste våga sätta ut foten. Ta manteln och slå på vattnet. Och så får Gud stå för resultatet, min vän. Det är inte du som delar på vattnet. Det var inte Eli eller Elisa som delade på vattnet. Det var Gud. Men de gjorde det de kände sig kallade att göra. Och tillåt mig säga tydligt nu att om det jag talar om nu upplevs som att det bara är för de speciellt utvalda, så är det helt fel. Då får vi ta en predikan från början. För det här gäller oss allihopa. För var och en av oss har en kallelse över sitt liv att gå tillsammans med mästaren, med Jesus själv. Och han tänker oerhört goda tankar om oss. Han vill bara gott över ditt och mitt liv. Och den mantel som är kastad över dina axlar, är det meningen att du ska ta upp och ta på dig och gå med tillsammans med mästaren. Och han kommer att välsigna dig, han kommer att leda dig och han kommer att föra dig vidare. Är ni med på det? Jag tror att Gud vill uppmuntra oss i det här, vänner. Vi är på gång i den här staden med massa spännande saker i församlingar och i kommunen. Vi är på gång i vår församling. Gud gör saker i ditt och mitt liv, i våra hjärtan, i gemenskapen. Låt oss se till, vänner, att vi liksom inte förringar det. Utan faktiskt tar upp manteln, sätter den på oss och går. Vi är hjältar. I Guds rike är vi hjältar. Så än hur konstigt det känns med en mantel som du ska släpa på dig, så är du en hjälte och hjältinna. Gud har mer för oss, vänner. Och jag vill kliva in i det. Jag vill att vi ska göra det tillsammans. Jag vill att vi ska stå där som Guds folk och ropa och glädja oss. Och se alla de vänner och människor som vi har runt om oss. Som längtar efter att möta hjältarna i Guds rike. Som längtar efter att få samma smak och tro som du och jag har. Och vi ska göra det med känsla. Och vi ska göra det med kärlek. Och vi ska göra det med värme. Så mycket värme så att det frusna smälter. Amen. Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du påminner oss idag, Herre. Du påminner oss så tydligt om att du har mer för oss, Herre. Det är inte kört för någon enda en av oss. Det finns ingen av oss som kan sitta här och säga: nej, men Gud har ingenting för mig. Han har inga tankar för mig, han har ingen vilja för mig, han har inget gott för mig. Det är fel, Herre. Utan vi vet genom ditt ord, vi vet att du tänker gott om oss var och en. Dina tankar är goda för oss. Du har fridens tankar för oss, står det i Jeremias profetia. Och Jesus, jag ber bara att du ska komma över var och en av oss. Jag ber att du ska fylla oss så mycket med din kärlek och din närvaro, Jesus, så att vi inte kan annat än att gå ut i glädje och plocka upp den där manteln och säga: jag bejakar det här. Jag bejakar det som den och den bad över mitt liv. Eller det och det tilltalet jag fick den där gången. Jag ber, Herre, att vi var och en ska resa på oss och tro att du har så mycket gott för oss. Så kom, helige Ande, fortsätt att verka i oss den här stunden, Herre, och i avslutningen av gudstjänsten. Berör oss, Herre. Kom med din helige Ande över oss. I Jesu namn. Amen. Ta med de här utmaningarna nu in i förbönen och lovsången, och sök dig gärna till förbönsplatsen. Det kommer att finnas förebedjare som ber med dig här nere. Och det finns möjlighet att tända ljus här framme och bara att vara stilla. Det går bra att komma fram till oss här på första bänk också, kan du få förbön om du vill sitta ner här. Så ta chansen. Kyss farväl där du behöver. Bränn oket. Ta upp manteln. Nu är det dags att gå. Amen.
Jag har fått ett bönämne, en lapp som har kommit in. Be för mina anhöriga att de blir frälsta. Är det något mer som har något förbönsämne som är att vi ska be för?